Välkommen till dagens andakt. Mitt namn är Thomas Kryger och den här andakten är en serie på 3 stycken där jag ska läsa lite ifrån en bok av Ole Hallesby som heter I stilla stunder på vägen hem. Vi börjar med att be. Kära Herre, du ser att vi ibland behöver minnas på olika saker från de som har gått före oss. Hjälp oss att ge akt på deras tro och se var de tog vägen när de slutade sina dagar. Herre, vill du öppna ditt ord för oss också denna stunden. Amen. Var stilla för Herren och förbida honom. Psaltaren 37, vers 7. Så skrev den gamla sångaren för flera tusen år sedan, och idag är denna förmaning icke mindre nödvändig. Att vara stilla för Herren är trons största och svåraste konst, ty det är så mycket som vill störa den heliga stillheten. Världen är alltid orolig, men nu mer än förr. I världens historia har säkert aldrig levat ett så larmande och oroligt släkte som vårt. Lösen är, fortare och fortare, till lands och till vatten, över jorden och under vattnet. Människohjärtet är alltid oroligt, men nu mer än förr. Det ser ut som om människorna fruktade stillheten och ensamheten, och så som efter en tyst överenskommelse hjälper de varandra att undvika stillheten. Också vi kristna är djupt märkta av tidens oro. Man frestas att fråga, kanske det under dessa 19 århundraden någonsin har levat ett så larmande och stojande kristet släkte. Det fanns ju en tid då Guds folk kallades det stilla i landet, men det är ju över 1900 år sedan. Och här i landet fanns det en tid då Guds folk kallades läsarna. Jag är inte säker på att de troende nu längre med rätta bär detta namn. Till vårt utåtvända, rastlöst, arbetande släkte kommer ordet var stilla för Herren. Han som bor i den eviga stillheten ser vår larmande nöd och längtar efter att få ge oss stillhetens eviga lycka och kraft. Därför viskar han, vänligt till alla nervöst oroliga, jäktande och märglösa kristna, var stilla. Det är stillhet du behöver. Herren var icke i stormen och icke i jordbävningen och icke i elden utan i den sakta susningen när han mötte Mose. Och den hör man icke om man inte låter locka sig in i stillheten. Det är en daglig bön i mitt hjärta att det unga släktet kristna måtte bli mindre utåtvänt, mindre larmande än det vi äldre tillhörer. Den uppgift som väntar på de unga nu består inte så mycket i att utvidga arbetsprogrammet eller öka arbetsmängden eller höja arbetstempot, utan fast mer i att befästa det kristna livets innersida. Att bedja och strida fram en mindre överansträngd, en mera sann och gedigen kristendom som bättre består provet i det dagliga livet. Vår dagliga bibelläsning. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Kolosserne 3, vers 16. Jag har under tidens lopp träffat många Guds barn som var nästan förtvivlade därför att de fick så lite ut av sin läsning i Bibeln och därför så lätt blev trötta. En del av dessa slöa till och brukar inte sin Bibel dagligen. Och det kan inte annat än sluta illa. I regel mycket snart. Det världsliga sinnet fyller lätt det tomma hjärtat. Man fortsätter ännu en tid att höra ordet. Och röres kanske också av det, men det blir bara stämningsböljor. Kanske värme och intresse, men det ger inte någon kraft att bryta med det världsliga livet. Och det varar ofta inte längre än tills man somnar om kvällen efter mötet. Andra däremot slutar inte upp med att bruka sin bibel vardag, men det går tungt och trögt. Och de är ofta rädda för att det är alldeles ganglöst allt det de läser. Min försakte vän, dig vill jag så gärna trösta. Låt dig icke förvirras. Om du enfaldigt och under bön brukar din bibel var dag. För övrigt kan det gott hända att du något missförstår din läsning i bibeln. Du har lätt för att tänka att det är du som under läsningen ska på ett eller annat sätt sträva efter att få någon andlig näring av det stycke som du läser. Men hör nu, det är den helige ande som skall göra det lästa ordet till mat för din själ. Kom ihåg att han måste göra ett under var gång du läser Bibeln, om det skall bli bröd för din själ. Och detta under längtar han efter att få göra. Därför, när du tar din Bibel, så knäpp barnsligt dina händer och bed honom göra undret med dig. Antingen det nu är mycket eller lite som du läser. Och när du har gjort det ska du läsa med frimodighet och vara förvissad om att det du läser går in i din själ som andlig näring. Sitt inte med nervösa frågor om det lästa nu blir mat och nog mat för din fattiga själ. De människor som tänker allt för mycket på maten och sin egen matsmältning medan de äter, de försvagar så småningom sin matsmältning och får ofta nervös mage. Nej, samla dina tankar omkring ordet medan du läser det. Och även om du inte alltid kan peka på att nu fick du det eller det till andlig föda, så tacka Gud när du lägger ihop din heliga bok för de eviga sanningar som har pålat genom din själ. Den heliga ande ska nog sörja för att det verkar i dig, även om du inte alltid kan säga vad det verkar. Men bed mycket för din läsning och ditt betraktande av Guds ord. Till detta är den avgörande punkten i din själs bespisning och har därmed betydelse för hela ditt Guds livs sundhet och tillväxt. Ordning och självtukt. Gud är icke oordningens Gud, står det i 1 Korinthierbrevet kapitel 14 och vers 33. Många Guds barn låter det gå på en slump med vården av sin själ. De läser och ber, om de får tid. Och så sörjer ju Satan för att de icke får tid. Och morgonen ligger de lite för länge, och så hopar sig strax mycket arbete. Och middagen är huvudet fullt av alla dagens göromål, och då kanske de icke ens tänker på att bespisa sin själ. Och om kvällen sjunker de så av tröttet ihop att de oftast somnar ifrån hela bönen. Nej, vi får icke tid till att läsa och bedja. Vi måste ta oss tid till detta. Vi måste ordna vårt dagsarbete så att det blir tid nog till Bibel och bön. De flesta av oss behöver inte mer självtukt än detta, att vi står upp så pass tidigare om morgonen att vi får tid och ro till att vara stilla hos Herren. Innan vi går ut till dagens arbete och frestelse och kamp och lidande. Och du husmor som inte har det så enkelt utan tvärtom har din brådaste tid på hela dygnet just om morgonen, innan du fått gett människor och djur mat och sänt barnen till skolan eller i arbete, tag du din stilla stund fram på förmiddagen när allt detta är undangjort och det blir ro både i huset och i sinnet. När det gäller vår kroppsnäring har vi alla gott förstånd. Den sörjer vi alla för, både grundligt och regelbundet. I varje någorlunda välordnat hem har man inrättat sig med ett bestämt antal måltider om dagen. Och dessa förläggas till bestämda klockslag för att vi både skulle få nog mat och få den med passande mellanrum. Varför skulle vi inte då sörja lika planmässigt för vår själs näring? Ge din själ en stilla ostörd stund med Herren, morgon, middag och afton. Och ingen ska bli mer överraskad av resultatet än du själv. Du ska få se att det inte är något upphinneligt att leva rikt och friskt i Gud. I sin nåd har Gud ordnat det hela så enkelt att det kan lyckas för den skröpligaste av oss. Låt oss därför lägga bort all slentrian och söka få oss själva in under den heliga självtukten, ihågkommande att Gud är icke oordningens Gud. Tänk om vi började gå tillväga lika oförståndigt med vår kroppsmat och sa till oss själva att vi fick äta om det blev tid till det. Det skulle inte dröja länge förrän vi var sängliggande allesammans i hela huset. Många troende är redliga både i uppgörelsen med Gud och i kampen mot frestelserna. När deras liv ändå är så svagt och så lite utvecklingsdugligt så beror det säkert på att deras själ får sin näring slumpvis utan självtukt och ordning. För arbetslösa, när du var satt över det som ringa är, var du trogen. Jag skall sätta dig över mycket. Matteus 25:23. Livet med Gud kräver arbete om det ska hålla sig sunt och starkt. När så många eljest redliga Guds barn lever ett så visset och invärtes fattigt kristet liv, så är det säkert i många fall en följd av att de är andliga lösdrivare som aldrig utför något ansträngande och regelbundet arbete för Herren. Denna arbetslöshet kan ha olika orsaker. För många del beror den på att de inte finner något arbete som de tycker sig med sina små gåvor, sina begränsade kunskaper, sin ringa erfarenhet och sin obetydliga nådegava kunna gå i land med. Skulle det nu bland, mina kära läsare, finnas någon sådan arbetslös i Guds rike, så är jag glad åt att kunna anvisa dig arbete. Och det är ett arbete som du kan gå i land med, även om dina gåvor och kunskaper är de allra minsta. Och du behöver inte resa någonstans för att finna detta arbete. Du behöver inte ens gå över tröskeln i ditt eget hem. Till detta arbete ligger och väntar på dig hemma. Jag vill nämna tre slags arbete hemma som är grundläggande för allt vårt övriga arbete för Herren. För det första. Gå aldrig till sängs någon kväll utan att du under dagens lopp har gjort en eller annan människa glad. Eller i alla fall försök det. Det behövs inte stora penningsummor eller andra åtgärder. Det behövs bara att du för det första är vänlig. Att vara vänlig mot människorna är en stor gåva. Både vuxna och barn förstår också att värdesätta detta. Vidare skulle du göra dem tjänster, utföra något som de inte väntar av dig. Då kommer det fram hos dem ett glatt och överraskat leende. Locka fram många sådana leenden om dagen. För det andra, kämpa emot dina synder. Jag menar dina vanesynder som just i det dagliga livet hemma gör det så besvärligt för dina närmaste. Jag lovar dig att du ska få mycket att göra. Något som ska öva alla dina andliga muskler. Och du ska få känna hur uppfriskande detta verkar på hela din inre människa. Brorson har känt något av detta när han skriver i en sång. Den minste lyst, rätt och bekriga. Det löfter hoppets tröst till himmelrike. För det tredje, bed för människorna. Bed för dina närmaste, var dag. Bed för alla som du träffar. Be för dem som är snälla och för dem som är vrånga. Be för de omvända och för de oomvända. Gud har alltid för få förebedjare. Dessa tre slags arbeten är avgjort betydelsefulla för oss alla. Herren befallde sina första lärjungar att de skulle begynna i Jerusalem och så gå vidare in till världens ända. Vi borde också begynna i Jerusalem, det vill säga hemma. Det är mycket möjligt att någon av mina unga läsare ska arbeta för Herren på Madagaskar, i Sudan, i Indien eller i Kina om Herren får styra er väg. Men det är inte Herrens vilja att ni ska börja där ute. Frisk luft. Bed oavlåtligen. 1 Thessalonikerbrev 5, vers 17. Vårt lekamliga liv är helt beroende av luften. Vi äter 3 eller 4 gånger om dagen. Men andas, det gör vi hela dagen. Ja, också om natten. Och vi kunde nog leva lika många veckor utan mat som vi kunde leva minuter utan luft. Vår kropp är alltså så inrättad att den oavlåtligen måste förnyas med hjälp av frisk luft. Utan luft kvävas vi. Också vår själ är så inrättad att den måste inandas frisk luft för att leva. Den måste inandas Guds egen luft. Den måste leva i himmelsk atmosfär. Denna himmelska luft omger oss i Kristus på alla håll och kanter. Och bönen är själens andedräkt. Varigenom vi inandas himmelens friska luft och giver Kristus tillgång till vår person. Dessvärre är det många troende som bedjer lite. De har inte tid, säger de. Och de förstår inte sig själva. Hur meningslöst sådant tal egentligen är. När de säger att de inte har tid till att bedja, så är det lika orimligt som om någon skulle säga att han har så bråttom att han inte har tid att andas. Vår själ behöver mycket luft och frisk luft. Vill vi leva ett sunt och rikt liv med Gud så måste vi ge oss tid, god tid i bönkammaren. Jesus säger, när du vill be, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr. Ger du akt på detta Jesu råd att stänga igen dörren så kommer du att ge dig god tid i bönekammaren. Bönen är själens andedräkt. Det säger oss något om bönen, som många av oss lätt glömmer. Andningen åstadkommer som ovan nämnt den oavlåtliga förnyelsen av vår kropp. Så är det också med själens andning. Lika lite som vi kunde andas om morgonen så att vi klarar oss till middag, lika lite kunde vi be om morgonen så att vi klarar oss till middag. Därför säger aposteln, be oavlåtligen. Ja, här har vi det kristna livets hemlighet. Det fridfyllda, rika och friska kristna livet lyckas bara för den som har lärt den dagliga förnyelsens innersta hemlighet. Att hela tiden vända sig till Gud för att få ny frisk kraft från den eviga världen. De som inte har tid att be i bönekammarens stillhet skulle naturligtvis invända att en sådan oavlåtlig bön är det alldeles omöjligt att få tid till under dagens bråda arbete. Men de glömmer ju det enkla faktum att vi upphör inte att andas när vi har bråttom. Om vi har tungt arbete, då andas vi så mycket kraftigare. Att andas tar inte bort någon tid från vårt arbete. Att lyfta vårt hjärta upp till ett kort och stärkande möte med Gud tar ingen tid från vårt arbete, vare sig vi är handens eller andens arbetare. Och arbetet kommer inte att lida av detta. Tvärtom, utför ingen bättre och mer arbete än den som hela tiden nedber Guds välsignelse över sig och sitt arbete. Genom död till liv. Den som vill bevara sitt liv, han skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Matteus 16, vers 25. Det är Gud som dödar, men jag har makt att dra mig undan. Jag har makt att bevara mitt liv, säger Jesus. Men jag störtar förvisso då i den död som leder till den andra döden, och den är evig. Låt mig här säga lite om den dödsprocess varigenom Guds ande leder den syndiga människan till det eviga livet. Och jag önskar peka på hur vi på varje punkt frivilligt måste välja döden under oavlåtlig frestelse till att bevara vårt liv. Första gången jag blev medveten om denna död var då jag väcktes upp och började att känna mitt livs synd. Vid detta möte med döden bevarade jag dock mitt liv. Jag var inte värre än de andra. Nästa gång måste jag böja mig på denna punkt. Men nu bevarade jag mitt liv på ett annat sätt. Jag förstod att jag måste omvända mig och att det blott gällde för mig att fatta mitt avgörande beslut. Så måtte jag ge mig också på detta punkt. Jag förstod att synden var mig för stark och att ingen annan än Kristus kunde lösa mig. Men alltjämt sökte jag att bevara mitt liv. Jag ville bli en kristen, men i hemlighet. Så kom omvändelsen. Den kom med beslutet om att vilja dö. Att vilja lösas från allt det som stänger Kristus ute från mitt hjärta. Men så främmande var jag för den död jag nu var invigd till att jag inte ens visste att jag hade ett jag som skulle dö. Jag tänkte att all synd var avlägsnat ifrån mig genom omvändelsen. Ja, mitt gamla, självhjälpta och självkloka jag hade jag bevarat och tagit med mig in i mitt förhållande till Gud. Men Gud började kläda av mitt gamla jag så att jag fick se mig själv alldeles blott och bar. Jag fick se hur jag älskade världen och synden och måste tvinga mig själv till att be och läsa i Bibeln. Och det värsta av allt, jag hade inte heller någon sorg och nöd över detta mitt tillstånd. Mitt gamla jag hade in i det sista hoppats att kunna ångra sig till Guds förlåtelse. Nu var också den vägen stängd. Nu kände jag mig själv. Så som jag aldrig förr hade gjort. Och nu trodde jag inte att Gud hade någon råd för mig. Jag dog, säger Paulus. Ja, nu tillintetgjorde Sverige hopp om att finna något hos mig själv som skulle kunna beveka Gud att förlåta mig. Men i detta dödsögonblick skedde det förunderligaste jag upplevat. Jag fick i detta ögonblick se Kristus så som mitt liv. Jag fick se att Kristi lidande och död tillhörde mig. Jag fick med andra ord se hur det går till att Gud gör den ogudaktige rättfärdig, som det talas om i Romarbrevet 4, vers 5.
Jag irrade länge hit och en dit och sökte en väg till Guds himmel och sökte väl stundom en så mening att bimmel. Jag sökte dock icke i ordet och se, hur kunde jag då finna bot för mitt ve? Hur kunde jag då finna vägen? Min redliga bättring, min tro och mitt hopp, min ånger, min död och min lydnad. Se där vilka trappsteg jag timrade upp. Se där var jag sökte min prydnad. Men aldrig den lydnaden provet och höll. Och sten efter sten från den byggnaden föll. Den blev ingen brygga till himlen. Och under allt detta stod Jesus och höll och ropade till mig så trägen. Se, jag har betalt din omätliga skuld. Jag ensam är vägen. Jag har förvärvat och återlöst dig. Säg, vill du ej låta dig nöja med mig? Den nya, den levande vägen. Den vägen mig syntes i början för lätt, som många väl ännu den kallar. Men när man försökt alla övriga sätt och kommit till korta på alla, då skall man och slutligt sig finna där vid att hava allenas i Jesus sin frid och blott genom honom bli sann.